Så jag står lite uppe så, så ser ni mig och jag ser er. Jag hoppas ni hör bra alla. Det finns en berättelse om en tant, en gammal tant som var, hon var nästan döv. Hon hörde liksom nästan ingenting. Men hon gick väldigt troget i kyrkan i alla fall och var med på gudstjänsterna. Och efter en gudstjänst så tar pastorn tillfället i akt och så säger han att det var väldigt roligt då att du är med. Han ropar faktiskt i hennes öra för hon har hörapparat. Så det, han säger det inte utan han ropar för att hon ska höra. Det är väldigt roligt att du är med varje gudstjänst fast du inte hör någonting. Tack för det, säger hon. Men de säger ju att jag inte går miste om så mycket. Så att så kan det vara. Men jag hoppas ni hör. Vi ska läsa från Lukas 9. Och temat är efterföljelse. Att följa i Jesu fotspår. Lukas 9, 51-62. Lukas kapitel 9, 51-62. Och det är en lite dramatisk händelse först och sen, man kan väl säga hela berättelsen är dramatisk för det handlar om att följa Jesus. Men det inträffar lite saker som är lite anmärkningsvärda först i början på berättelsen och sen fortsätter det med några personer som vill följa Jesus. Och så svarar Jesus på ett lite speciellt sätt också. Det är det vi ska titta på här idag. Efterföljelse, att följa Jesus. Lukas 9, 51-62. När tiden var inne för hans upptagande till himlen vände han sina steg mot Jerusalem. Och han skickade budbärare före sig. De gav sig av och gick in i en samarisk by för att förbereda hans ankomst. Men man ville inte ta emot honom eftersom han hade vänt sina steg mot Jerusalem. Då sa hans lärjungar Jakob och Johannes, Herre, ska vi kalla ner eld från himlen som förgör dem? Men han vände sig om och tillrättavisade dem och de fortsatte till en annan by. När de kom vandrande på vägen sa en man till honom, jag ska följa dig vart du än går. Jesus svarade, rävarna har lyor och himlens fåglar har bon, men människosonen har inget ställe där han kan vila sitt huvud. Till en annan sa han, följ mig. Men mannen svarade, Herre, låt mig först gå och begrava min far. Då sa Jesus, låt de döda begrava sina döda, men gå själv och förkunna Guds rike. En annan man sa, jag ska följa dig Herre, men låt mig först ta farväl av dem där hemma. Jesus svarade, den som ser sig om när han har satt sin hand till plogen, han passar inte för Guds rike. Herre, välsigna ditt ord på våra hjärtan den här söndag förmiddagen. I Jesu namn, amen, amen. Ja, det är ju en speciell berättelse det här, eller berättelser som följer efter varandra. Och jag tänkte vi ska titta just på det här. Vad innebär att följa Jesus? Vad handlar det om egentligen? Och jag skulle vilja säga för det första att det innebär alltid ett pris att följa Jesus. Jesus talar ju om på andra ställen också att ta sitt kors på sig och följa honom. Och det handlar om att gå i hans fotspår, att efterfölja honom. Och jag skulle vilja också säga det att vittna om Jesus, det innebär alltid ett pris att betala. En ledare för en organisation som vi får lite tidningar och tidskrifter hit i kyrkan ifrån som heter Open Doors. Jag vet inte hur många som känner igen den organisationen, det är några. Men de skriver om den förföljda kyrkan ute i världen, de förföljda kristna och uppmanar församlingar i Sverige att be för människor som har det svårt. Och det är många som har det svårt på grund av sin tro i vår värld. Många som sitter i fängelse och får lida oerhört mycket. Men Den svenska generalsekreteraren, han skrev så här i en av tidningarna. Att vittna om Jesus kommer alltid att bryta med ett lands normer och kultur. Alltid. Och det är inte bara i länder som har diktatur och länder som är där man bara tillåter till exempel en religion och eller där ett politiskt system gör det väldigt svårt för kristna att leva, utan det innebär också vårt liv här i Sverige att det är mycket som krockar i vårt samhälle med vår kristna övertygelse. Vi måste vara beredda på det. Och den här tidskriften Open Doors tar ofta upp situationer som är väldigt, väldigt tuffa i olika länder. Och för många kristna, och det är lite svårt att ta till sig när vi bor i Sverige, vet människor när de blir kristna att det innebär nästan med 100% i säkerhet svår förföljelse. Att man blir utkastad från sin familj. Det kan innebära fängelse och det kan till och med innebära döden. Och det vet människor, men ändå väljer de att följa Jesus. Och det där är en väldigt stor utmaning jag känner för min egen del. Att det verkligen kostar något. Man vet att det är ett pris att betala. Jag ska nämna några saker utifrån den här bibeltexten vi läste. Vi börjar i Samarien. Den här platsen där det bodde ett folk som var en blandning mellan judar och hedningar. Det går tillbaka i historien. Samarierna tyckte inte om judarna och judarna tyckte inte om samarierna. Det var en fiendskap där. Jesus bröt ju de här barriärerna ofta. Han talar ju med den samariska kvinnan till exempel och mycket annat. Och i den här berättelsen så ser vi också att Jesus han var inte rädd för samarierna. Men hans lärjungar, de var skeptiska till att han besökte Samarien och pratade med samarier. Samarierna å sin sida, de tyckte inte om det här att man tillbad Gud i Jerusalem. De hade sin egen plats där man tillbad Gud. Så därför kan i alla fall vara därför de inte tog emot Jesus och hans följe här. De ville inte att man tillbad i Jerusalem, utan de hade sin heliga plats. Och det blir väldigt dramatiskt här. Johannes och Jakob, det här brödraparet som kallas för Oskans söner. De hade väldigt hett temperament. De var nog inte så lätta att leva med. Jesus hade fullt kå med dem och med alla sina lärjungar att forma dem. De var hängivna lärjungar till Jesus, men de behövde formas till hans avbilder. Och de ville kalla ner eld från himlen för att förgöra människorna här i Samarien som inte tog emot Jesus. De tänkte kanske på Elia i Gamla testamentet. Han hade ju kallat ner eld från himlen och förgjort kungens budbärare, den ogudaktiga kungens budbärare. Vid två tillfällen hände det på rader. Men det var en annan situation och det var något helt annat än i den här situationen. Så Jesus tillrättavisar dem. Jesus erbjöd alltid frälsningen och räddningen till människor. Men han tvingade aldrig någon. Och jag vet inte vad Jakob och Johannes tänkte efter Jesus hade tillrättavisat dem. Men det är intressant att se längre fram i Bibeln. Om du går lite framåt, vi ska inte läsa det, men i Apostlagärningarna, efter Jesus har lämnat världen och sänt ut sina lärjungar, så får Johannes resa till Samarien igen. Och då får han vara med och kalla ner en annan eld över Samarien, den helige Andes eld tillsammans med Petrus. Det hade skett någonting under den här tiden, eller det skedde någonting under den här tiden i Johannes liv. Innan vill han förgöra samarierna. Nästa gång så vill han kalla ner kärlekens eld och kraftens eld genom den heliga ande över samarierna. Det var en liten parentes bara där. Sen fortsätter den här berättelsen. Jesus fortsätter och så kommer det människor han möter. Det är en skriftlärd enligt Matteus som berättar om samma berättelse. Här står det inte det, men det är en person här som vill följa Jesus vart han än går, säger han. Och det kanske är många som tänker så, jag vill följa Jesus, det här spontana, omedelbara. Men Jesus beklagar sig inte. Han rakt på sak så säger han vad det innebär egentligen att gå i hans fotspår. Han säger så här, att rävarna har lyor och himlens fåglar har bon, men människosonen har inget ställe där han kan vila sitt huvud. Det är inte att han säger att det är så synd om mig. Det är inte så Jesus säger. Utan det är mer en triumf. Han visar på att jag har ingen förankring i den här världen. Mitt rike är ett annat rike av en annan värld. Och det måste du också förstå, säger han egentligen indirekt till den här mannen som vill följa honom vart han än går. Är du beredd att betala priset? Har du beräknat kostnaden? Det är egentligen så han säger. Jesus var tydlig. Vi har ingen förankring i den här världen. Vår förankring är himlen, ett annat rike. Här kanske vi har varit för vaga i vår moderna kyrka att förklara detta för människor, att förklara innebörden. Att det handlar om en omvändelse och att gå från ett rike till ett annat rike. Det är inte att vi ska göra det svårt för människor, det är inte det jag pratar om. För det handlar om nåden och förlåtelsen, det är ju det som frälsar. Men vandringen med Jesus, men man måste veta att det är ett pris att betala. Det handlar om ett annat rike, ett annat liv. Och det var inte Jesus, det smög inte Jesus, utan han var väldigt tydlig med det. Det är viktigt att veta vad man ger sig in på. Och jag sa det inledningsvis att i många platser och många länder på jorden så får människor lida väldigt mycket för att de blir kristna. Vi skakas om nu också i vår värld. Jag tänker på det här med coronaviruset. Det gör ju att vi får tänka nytt väldigt mycket. Det är inte som vanligt. När man tänker tillbaka så tänkte jag, vad skönt det var förr. Då kunde jag mer planera min dag, min vecka. Och bara det här med kyrkan, det var mycket lättare. Idag är det mycket mer spontant och mycket mer med kort varsel och mycket blir inställt och sådär. Och det kan vara stressande att vi inte har kontroll över vår situation. Men egentligen har vi ju aldrig kontroll över vår situation. Vi vet ju ingenting om morgondagen. Vi vet ju inte om en timme framåt. Jag vet inte om jag lever ens. Och så är ju hela livet egentligen. Men vi invaggas lite grann i en falsk säkerhet så där. Vi vill ha kontroll. Samtidigt i den här situationen tror jag tror det är inte bra, det är ingen som vill att det ska fortsätta så här, absolut inte. Men det är en möjlighet för Gud samtidigt, att människor söker Gud och livet skakas om en del så man blir mer beroende av Gud för varje dag och hans nåd och hans hjälp. Jag tror du känner igen det också, att du har upplevt det. Och det är ju är ändå något positivt mitt i det svåra. Och så är det med svårigheter, att det kan vändas till någonting positivt. Mannen verkar bestämd, den här mannen som ville följa Jesus. Men Jesus gav honom fakta. Det var varken ja eller nej, utan han sa bara vad det innebar. Och det återkommande i Jesu undervisning, att beräkna kostnaden. Men det finns ju en stor vinst, och det är ju naturligtvis den eviga frälsningen som börjar redan här och nu. Kostnaden och priset är ju väldigt lite i jämförelse med vad vi får och vad frälsningen ger. Vi får frid i hjärtat och vi får en ny glädje i Gud. Det är det handlar om. Vi får en ny tillhörighet. Vi tillhör ett nytt rike, ett annat rike. Så det vi får är så mycket, mycket mer värt än det vi lämnar. För det tredje så kan det låta lite motsägelsefullt. Men det är inte det, utan det är både och. Man måste se båda de här sakerna. Det är att ta vara på nuets inspiration. Samtidigt som Jesus talar om beräkna kostnaden och människor får gå hem och tänka över, och det händer ju många gånger så när Jesus möter människor, så är det ju en lärjunge här också då som först vill begrava sin far, säger han. Matteus talar om det här och han säger att en lärjunge, en av lärjungarna, kanske ingen av de 12, utan Jesus hade ju fler lärjungar också. Men han ville vänta och skjuta upp beslutet. Och ibland handlar det om vänta när det gäller att följa Jesus. Vi behöver beräkna kostnaden, vi behöver veta vad vi ger oss in på. Det är väldigt viktigt. Men samtidigt handlar det om att ta vara på nuet när den helige ande talar till mitt hjärta. Ta vara på det. Frälsningens dag, det är här och nu. Det kanske inte är samma för alla människor. Men när Gud kallar oss, när Gud pekar på att nu är frälsningens dag, då gäller det att ta vara på det och bejaka det. Den här mannen, han ville vänta och skjuta upp på beslutet. Och han använde sin far för att avvakta. Men det är viktigt att gå på det vi känner för stunden. Och att våga gå på det vi känner för stunden. Annars kanske det aldrig blir utav. Annars kanske vi aldrig vågar ta det där steget som är nu. Det gäller allt i livet. Det gäller allmänt i livet. Men det gäller också i våran vandring med Jesus. Det gäller i våran tjänst för Gud. Jag skulle kunna ta många exempel på det. Men det kan ju vara saker och ting som vi känner i våra hjärtan eller vi får för oss att vi ska göra. Och då är det viktigt att göra den när inspirationen finns. Kanske besöka den personen, kanske ringa han eller henne. Kanske göra det eller det. Att man går på det man känner att det är nu. Väntar jag till imorgon eller nästa vecka så kanske inte den där känslan är så stark. Och då rinner det ut i sanden. Det troliga med den här mannen var, för annars kan man tycka det är grymt att Jesus säger att du får inte begrava din far. Men sån är ju inte Jesus. Men det troliga var ju att mannens far levde. Att det var ett uttryckssätt. Mannen skulle inte ha varit där om fadern hade varit död. Troligtvis inte, för man begravde de döda samma dag i Israel och i den här kulturen. Man väntade inte. Omedelbart efter dödsfallet. Och pappan levde antagligen. Han ville vänta tills pappan hade levt klart sitt liv och var död. Det var egentligen det han sa. Och då var han beredd att följa Jesus. Men det kunde ju dröja lång tid. Väldigt lång tid. Det finns ett exempel i modern tid. Det var en ung man i ett arabiskt land som fick ett erbjudande att studera i Oxford i England. Han var en lovande man och man såg att han hade möjligheter. Så han fick det här erbjudandet. Men då sa han så här att jag vill avvakta, jag vill vänta tills jag har begravt min far. Hans far var lite drygt 40 år gammal. Så det är ett uttryck som används. Jag vet inte om Jabbar känner igen det från sitt land och sin plats. Men det är i den arabiska världen så är det så. Det är lite intressant. Så Jesus svar sen också, låt de döda begrava de döda. Det är egentligen en ordlek här. Att de andligt döda, säger egentligen Jesus. Låt dem begrava de som är döda fysiskt. Sen det sista, fjärde, som jag vill att vi ska se på också. Det är ytterligare en man här som vill följa Jesus. Men han var inte helhjärtad. Att inte se sig tillbaka. Han erbjöd sin tjänst. Men Jesus accepterar aldrig halvhjärtade beslut. Han vill se helhjärtade beslut. Att följa Jesus med hela hjärtat. Det är det handlar om. Det verkar som han ville kolla upp läget först. Och sen bestämma sig. En del människor fungerar så. Kanske det dyker upp något bättre. Kanske det finns något annat som kanske är lite mer attraktivt. Det kanske kan vara så en period när man söker och så här att man värderar olika saker gentemot den kristna tron och mot vem Jesus är och så. Det behöver ju inte vara fel, men samtidigt så finns det många människor som på något vis inte är beredda att ge hela sitt liv, utan man ger en del när man vill följa Jesus. Han var inte fokuserad, utan han såg sig tillbaka. Han ville ta avsked av dem där hemma. Och det kan ju verka konstigt också att Jesus inte tillåter det, men det är inte det heller det handlar om, utan det handlar om att avvakta, och kanske det är någonting annat som dyker upp. Han var inte helhjärtad och det såg Jesus. Och Jesus talar om plogarna här, att den som plöjer, säger han, att man inte ska se sig tillbaks. Och i den här kulturen och på den här platsen i Mellanöstern så var plogarna väldigt lätta, och man höll bara en hand på plogen. Vi tänker oss att det är liksom tungt om man håller två händer, men här höll man en hand. Och såg man sig tillbaks så var det lätt att den här plogen tippade, att den välte. Och det handlar om att vara fokuserad och se framåt. Det var det Jesus menade när han talade om plogen här. Det var viktigt att hålla ett öga på den. Så följa Jesus, det innebär att gå framåt, inte se bakåt. Att fästa vår blick på Jesus. Att fixera oss vid målet. Vart är vi på väg? Och det har vi talat om lite innan här i en del gudstjänster också. Och jag vill avsluta med att läsa första Korintierbrevet 9, 24 till 27. Och det här är aposteln Paulus som skriver. Och det handlar om att löpa framåt och fixera sin blick på Jesus. Ni vet ju att alla löparna i en tävling springer, men att bara en får priset. Löp då för att vinna det. Var och en som tävlar måste försaka allt. Löparen gör det för en krans som vissnar, vi för en som aldrig vissnar. Jag har målet i sikte när jag löper, och jag slår inte i luften när jag boxas. Jag går hårt åt min kropp och tvingar den till lydnad, för jag vill inte predika för andra och själv komma till korta. Jag har målet i sikte. Efterföljelse, det handlar om att vara helhjärtad. Det handlar om att ha målet i sikte, att se framåt. Det handlar om att beräkna kostnaden att följa Jesus. Men det handlar samtidigt om att ta vara på nuet, när den helige ande kallar mig och säger kom, att jag då vågar ta steget och komma och överlämna mig till Jesus. Amen. Herre, tack för ditt ord. Tack att du har välsignat det på våra hjärtan idag. Och tack att vi ska få mod och kraft att följa dig. Och tack att du har lovat att hjälpa oss och bära oss genom allt. Du har inte lovat ett lätt liv. Du har inte lovat en dans på rosor. Men du har lovat ett välsignat liv. Ett liv i gemenskap med dig, med frid och glädje i hjärtat, oavsett omständigheter. Tack att du möter oss var och en som är här den här stunden. Var med i avslutningen av våran gudstjänst också, när vi lovprisar dig. I Jesu namn. Amen.